Härligt att se er allesammans. För dig som inte känner mig så heter jag Jakob och jag jobbar som pastor här i kyrkan. Och du ska få lyssna på mig nu den närmaste en och en halv timme. Nej, jag skojar bara. Har du någon gång känt dig avundsjuk? Du behöver inte lyfta upp handen. Utan en generell fråga. Om man någon gång har fått smaka på den där känslan av avundsjuka. Att det går bättre för andra människor än för mig själv. Och varför jag inte får det som jag vill ha. Avundsjuka som kan betyda lite olika saker. Ja, dels betyder det ju att man kan känna avund. Man kan känna missunnsamhet. Man kan känna svartsjuka. Och avundsjuka kan också innebära att man känner en viss rivalitet. Uppmuntrande ord, va? Så här som en inledning på en predikan. Det finns en man i Bibeln som heter Johannes Döparen. Ja, Johannes Döparen var ju inte hans efternamn, utan han kom ju att bli kallad för Döparen just för att han döpte människor. En man som man ser i Bibeln, man kan läsa om honom i Bibeln, men har fått en liten undanskuffad plats. Men Johannes roll var viktig för Jesu liv och verksamhet. Och genom hans liv, Johannes, så kan vi lära oss otroligt mycket. Och rubriken som jag har satt för min predikan idag, den är: han måste bli större och jag mindre. Och vi ska läsa ett bibelord ifrån Johannes evangeliet kapitel 3 och från vers 22 till 36, och texten kommer upp här på väggen också. Sedan gick Jesus med sina lärjungar till Judén, och han var med dem där en tid och döpte. Även Johannes döpte i Ainon nära Salim, där det fanns gott om vatten, och folk kom dit och blev döpta. Johannes hade ännu inte blivit satt i fängelse. Då uppstod en diskussion om reningen mellan några av Johannes lärjungar och en jude. Och de gick till Johannes och sa: Rabbi, han som var med dig på andra sidan Jordan och som du vittnade om, nu döper han och alla går till honom. Johannes svarade: en människa kan inte ta sig något utan att det ges henne från himlen. Ni kan själva vittna om att jag sa: jag är inte Messias, jag är sänd framför honom. Brudgum är den som har bruden, men brudgummens vän står där och lyssnar till honom, och han gläder sig över brudgummens röst. Den glädjen är nu min helt och fullt. Han måste bli större och jag mindre. Den som kommer från ovan är över alla. Den som kommer från jorden är av jorden och talar utifrån jorden. Den som kommer från himlen är över alla. Han vittnar om det han har sett och hört, men ingen tar emot hans vittnesbörd. Den som tar emot hans vittnesbörd har bekräftat att Gud är sann. Den som Gud har sänt talar Guds ord, för Gud ger anden utan begränsning. Fadern älskar sonen och har lagt allt i hans hand. Den som tror på sonen har evigt liv. Den som inte lyder sonen ska inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom. Han måste bli större och jag mindre. Johannes, han hade en ganska så framgångsrik verksamhet. Skulle vi kunna kalla det för ministry. Han blev populär och det var många som följde honom. Och precis som Jesus hade lärjungar, så hade Johannes det också. Och Johannes födelse var ju också det här lite extraordinära. Med tanke på hur allting hade gått till. Hans föräldrar Elisabet och Zacharias, som då var till åren redan, hade haft svårt att få barn. Och på grund av deras ålder så såg de det nästan som för sent, ja nästan till omöjligt. Och där man med stor sannolikhet hade gett upp hoppet om att få ett barn. Men så beskriver ju Bibeln att ett under sker. Elisabet blir havande, hon blir gravid och hon föder Johannes. Och att sedan Johannes skulle få en stor uppgift, en speciell roll i att bana väg för Herren, skapade säkert också någon slags känsla hos Johannes, en viss förväntan. För jag tror inte det bara var i äldre ålder som han fick reda på detta, utan med säkerhet så hade han säkert hört sina föräldrar berätta om detta underbara som han skulle få vara med om. Och det var ju något speciellt som han skulle få vara med om. Vi läser om det i Lukas evangeliet kapitel 1, vers 13-15. När en ängel kommer till Zacharias och säger: din hustru Elisabet ska föda en son åt dig och du ska ge honom namnet Johannes. Han ska bli din glädje och fröjd och många ska glädja sig över hans födelse. För han ska bli stor inför Herren. Den första punkten som jag skulle vilja prata lite om, det är att avundsjuka som inte leder någon vart. Det såg lite speciellt ut det där, den powerpointen. Jag kan vara trött när jag skrev den. För nu befinner sig Johannes i en, vad man skulle kunna kalla, en ganska framgångsrik verksamhet. Och efter att han under en längre tid hade framträtt inför människor, så läser vi de orden att hans lärjungar började reagera på att Jesus nu började få en mer allt framträdande roll. Och det är därför de kommer fram till Jesus och säger: Rabbi, han som var med dig på andra sidan Jordan och som du vittnade om, nu döper han och alla går till honom. Vi märker här på hans lärjungar att det hade börjat uppstå någon slags avundsjuka, en slags oro över vad det här var på väg att ta vägen. Och med tanke på att Johannes drog mycket folk, så skulle det inte vara så svårt att han också kunde hamnat i frestelsen kring berömmelse och framgång. Något som nu verkar gå dem ur händerna, för det går bra för någon annan också. Folk lämnar Johannes för att gå till Jesus. Och lärjungarna, Johannes lärjungar, är tveksamma till detta. Folket hade börjat höra vad som hände bland Jesus och började nu gå till honom istället. Så lätt att hamna i den där fällan. När man hör hur det verkar gå bättre för andra kristna, andra kyrkor eller något liknande. Och vi vet att vi lever i ett sånt samhälle som tävlar om uppmärksamhet och är nästan beredd på att göra vad som helst för att fånga ditt och mitt intresse. Där avundsjuka och längtan efter att göra vad som helst blir normen. För att antingen själv få tag på det man själv vill ha, eller att försöka jaga folk till sig själv för att de ska få det jag vill att de ska ha. Känslan när andra verkar vinna mer mark och framgång än en själv. Eller när jag själv börjar jämföra mig med andra. Vad man har eller vad man inte har. Vem man är eller vem man inte är. Och jag tänker att som kyrka kyrka och som Guds folk så kommer vi inte undan. Och vi ser det ibland hur det smyger sig in i kyrkan och in i våra liv. Men faktum är att avundsjuka leder inte någon vart alls. Det för mig bara längre och längre bort från det som var tänkt för mitt liv. Och avundsjuka kan till och med leda att jag missar allt. Avundsjuka är jag-centrerat. Utgår hela tiden ifrån vad jag tycker, vad jag vill ha. Men Johannes uppdrag var inte förgäves. Var inte av en slump. Utan hans uppdrag och kallelse var förberett av Gud. Och trots att hans lärjungar skapade denna atmosfär av avundsjuka och oro att förlora något som de så länge hade haft, så hade Johannes ett helt annat förhållningssätt. Och det leder mig in till min andra punkt, som är att allt är givet från himlen. För Johannes, han svarar sina lärjungar så här: en människa kan inte ta sig något utan att det ges henne från himlen. Jag tänker att det krävs ganska mycket mod att svara på det sättet. För känner jag mig själv rätt, så är det mycket lättare att falla för grupptryck. Och där avundsjukan växer när det går bättre för någon annan. Eller när det går bättre för andra. Det krävs ganska mycket ödmjukhet och integritet för att kunna leva med en sådan inställning som Johannes. Trots att omgivningen säger någonting annat. Och Johannes, han förklarar den viktigaste insikten. Det är att allt är givet från Gud. Det innebär att varken du eller jag kan slå oss för bröstet och känna att vi har förtjänat det här. Eller att vi i vår egen kraft har åstadkommit allt det vad vår kristna tro är, eller vad det innebär att vara kyrka, att vara Guds folk. Faktum är att det du har fått, det har du fått från Gud. Det innebär att vi heller inte kan tänka att vi skulle ha större rätt och tillgång till Gud eller till människor. Utan återigen få påminna oss om att allt är givet från Gud. Jesus säger i Matteus evangeliet kapitel 7 vers 9-11 så här: vem av er ger sin son en sten när han ber om bröd? Eller en orm när han ber om en fisk? Om nu ni som är onda förstår att ge goda gåvor till era barn, hur mycket mer ska då inte er far i himlen ge det som är gott till den som ber honom? Gud är en god Gud. Och han ger det som är gott till den som ber honom om det. Gud är den som ger människan det som är gott. Inte för att vi är onda eller goda, utan för att Gud är Gud. Och att han i sin makt och i sin kärlek förmår att göra det. Därför kan inte en människa ta sig något själv. Hur väl jag än försöker att åstadkomma kristen tro eller att vara en god kyrkobesökare eller en god medmänniska, så kan jag aldrig vifta med min slags VIP-kort och säga att jag har förtjänat det här. Nej, det du har fått, det har du fått från Gud. Han som ger goda gåvor till den som ber honom om det. Å andra sidan så ska ingen människa behöva känna att man inte har något att komma med. Ifall man upplever sig själv som mindre lyckad än alla andra. Två diken, ett dike som säger jag har ingenting att komma med, jag är misslyckad. Ett annat dike som säger jag har allt jag behöver, tack så mycket. Jag har lyckats väl. Därför ser vi hos Johannes att trots människor allt mer började dra sig mot Jesus, så förlorade Johannes aldrig sin identitet. Varför? Jo, för att hans identitet var inte i sig själv. Den var inte i någon annan, utan i Kristus. Och det är min andra punkt. Att veta vem jag är i Kristus. Johannes sa till sina lärjungar: brudgummen är den som har bruden, men brudgummens vän står där och lyssnar till honom, och han gläder sig över brudgummens röst. Den glädjen är nu min helt och fullt. Johannes målar upp en vacker bild som beskriver Jesus som brudgummen som kommer för att möta sin brud. Men han förklarar också sin plats och även vår plats, inte som avståndstagare utan som brudgummens vän. Johannes visste sitt uppdrag. Han fann glädjen i att höra att Jesus intog mer mark. Och glädjen låg i att få höra hans röst. Under Johannes verksamhet så var det många som kom till honom och undrade: vem är du? Och vid ett tillfälle så fick han frågan i Johannes evangeliet kapitel 1 och från vers 21. Är du Elia? Och Johannes svarade: nej, det är jag inte. Är du profeten? Han svarade: nej. Då sa de till honom: vem är du då? Vi måste ge svar till dem som har sänt oss. Vad säger du om dig själv? Och han svarade med profeten Jesajas ord: jag är rösten som ropar i öknen. Gör vägen rak för Herren. Har ni någon gång upplevt smashläge? När ni känner att här skulle det vara väldigt bra att hitta på en väldigt bra osanning. Bara för att vinna lite mark här. Är det bara jag som har känt så någon gång? Herre, då bekänner jag mina synder inför folket. I Jesu namn, amen. Speciellt när man står i en situation där man kan känna att tar jag den här lögnen nu? Det är inte helt sanning, det är inte heller helt lögn. Så vinner jag mark. Och jag tänker, så lätt för Johannes att gång på gång bara få säga: du, jag har någonting här. Ser ni inte? Vilket ministry, vad jag har. Trots allt var Johannes också människa. Men han säger inte så. Utan när folket frågar: vem är du, Johannes? Jag är rösten som ropar i öknen, bana väg för Herren. Det är någon annan här som behöver vara i centrum. Johannes hade förstått sitt uppdrag. Johannes uppdrag var att peka på Jesus. Vårt uppdrag som kristna är att peka på Jesus. Och därför förtydlar Johannes med att säga: han, alltså Jesus, måste bli större och jag mindre. Det betyder inte att vi är oviktiga. Och vi säger till Gud, jaha, du vill inte ha mig. Någon slags självömkan, tyck synd om mig, Gud. Nej, det handlar inte om att vi blir oviktiga och då vi lämnar över allting till Jesus för att lösa. Nej, det betyder att jag väljer att inte stå i vägen för vad Jesus både vill och kan göra. Samtidigt som han vill använda dig och mig för sitt syfte. Men i det så ligger också vikten av att ha rätt förståelse av vem Jesus är. För tron baseras inte på min uppfattning om vem Jesus är för mig, utan vem Jesus säger att han är. Det är lätt att skapa sig en bild av Gud. Och så säger vi, det här är min Gud. Eller så säger vi, jag tror på Jesus på det sättet, men du får tro på Jesus så som du vill. Och jag vet att vi menar gott när vi säger så. Men vad är det egentligen vi säger? Vi säger att Jesus är delad. Nej, vi behöver förstå. För att få en rätt bild av Jesus handlar inte bara om att jag bygger upp min egna uppfattning, utan att jag gör allt för att förstå Jesus. Vem är du? Jag är gift med min fru. Och idag firar vi 18 år som gifta. Well done, Hanna. Well done, Hanna. Hon jobbar. Men vi ska fira eftermiddag. Att vara gift innebär inte bara att jag vet eventuellt om Hanna. Hon eventuellt så kanske hon tycker om blommor. Rosor eller tulpaner. Kanske. Och jag vet att hon inte, tror jag, tycker om frukost på sängen. Och jag vet att hon älskar kaffe. Jag vet att man bygger upp en bild av sin fru och så tänker man, ja, kanske är det så att Hanna fungerar så. En relation funkar ju inte så. Utan en relation innebär att jag lär känna Hanna. Och har gjort så nu i mängder av år. Vi har känt varandra sedan vi gick i årskurs 7. Så jag känner Hanna. Jag känner Hanna. Men det har tagit tid för att förstå varandra, lära känna varandra. Och ni vet, när man har funnits tillsammans under en längre tid i ett äktenskap, så kan man bara ibland titta på varandra, så vet man, ja just det. Förstår precis vad du tänker. Och jag tänker att det är precis så det är med relationen med Jesus. Att du och jag är inte bara tänkt att ha en viss bild av Jesus som vi själva har byggt upp. Utan den längtan som finns hos Gud är att du och jag ska förstå vem han är genom att vi umgås och spenderar tid med honom. Då han får uppenbara sig själv för dig och mig och visa oss vem han är. Och det är därför Johannes är så tydlig med att säga detta. Han måste vara i centrum. Han måste bli större. Jag måste bli mindre. För om jaget bara är i centrum så kommer Gud aldrig få plats. Och jag älskar hur The Message Bible förklarar Johannes evangeliet kapitel 3:30. Den säger så här: "This is the assigned moment for him to move to the center while I ship off to the sidelines." Med andra ord, det här är stunden för Jesus att komma in i centrum medan jag går lite åt sidan. Han ska bli större. Jag ska bli mindre. Det är när jag ger Jesus mer plats som jag kan förstå vem han är, vad han gör, vem han säger att han är. Paulus skriver i Romarbrevet kapitel 11 från vers 33. O, vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud. Hur outgrundliga är inte hans domar, hur ofattbara hans vägar. Vem har förstått Herrens sinne? Eller vem har varit hans rådgivare? Eller vem har gett honom något först så att han måste betala igen? Av honom, genom honom och till honom är allting. Hans är äran i evighet. Amen. När vi ger Jesus en större plats att visa vem han är, så blir bilden också klarare av honom. Och då kan han ännu mer få verka genom ditt och mitt liv. Och i detta så ligger också insikten i att förstå att Gud är helig. Och låt mig få säga detta med stor ödmjukhet. Ibland finns det så mycket saker i våra kyrkor som har blivit allt mer heligt än Gud själv. Ibland finns det risken att Guds helighet försvinner för att vi själva tar en alldeles för stor plats. Men Johannes bild av Jesus var att han var helig, så pass att han beskriver i Johannes kapitel 1 och 27 att han inte ens kände sig värdig att kunna knyta upp sandalsremmarna på Jesus skor. I förhållningssättet, han ska bli mindre och han ska bli större och jag mindre, så handlar det därför om en vördnad och respekt inför den helige. Samtidigt som Jesus är din och min bästa vän, så är han också en helig Gud. Vilket innebär att vi kan inte göra vad som helst eller säga vad som helst. Att vi faktiskt behöver ibland be om förlåtelse och omvända oss från synden i våra liv för att kunna kliva in i det som han har tänkt för oss. Och Johannes säger slutningen till sina lärjungar: den som Gud har sänt talar Guds ord, för Gud ger anden utan begränsningar. Det sa han om Jesus, som hade tagit en större mark. Att det som är fött av Guds ande har inga begränsningar och inget slut. Men det är också en påminnelse om att där avundsjuka råder kan Gud inte råda eller verka. Det är också med påminnelsen om att vi inte kan ta oss något om det inte är givet från himlen. Och genom att förstå vem jag är i Kristus, så vill han genom sin helige ande göra saker både i och genom oss. Ting som inte har några begränsningar, för att det är anden som leder. I Jesu namn. Amen.